Hans nåd är ny varje morgon. Och inför det här mötet så hade jag ingenting egentligen att säga. Och jag bad till Gud att, Herre, jag vet säkert att du leder mig, men du får tala. Jag brukar få en vers från Gud. Sen brukar det grena ut sig därifrån och bli en predikan. Och nu skulle jag till tandläkaren. Och nu ligger jag där en timme med öppen mun. Och det gör ont här, jag lovar. Jag håller på att fixa en krona här. Ja. Men när jag ligger där efter en halvtimme eller något, så blir jag så full i skratt, för jag tänker på en bibelord som kommer till mig. Det står så här i psalm 81 och 11, så står det: jag, Herren din Gud, som har fört upp dig i Egyptens land, öppna nu din mun så jag får fylla den. Det var väl en härlig tandläkarvers, så jag blev så full i skratt. Alltså där brukar Gud, han är så rolig samtidigt, va? Alltså han, samtidigt som han är Gud, så är han så mänsklig samtidigt. Och nu ligger jag där då, och så säger tandläkaren, en väldigt ung tjej, nyexaminerad troligen. Hon säger åt sin tandläkarsyster där att, nej, vi sett på musiken. Och jag ligger där och hör då med alla grejer och så här. Och så börjar tandläkaren och sjunga mitt när hon håller på och rotar i min mun. Och vet ni vad hon säger? Hon har ju skydd på sig. Men jag hör ordet Jesus. Jag tänkte, det kan väl inte vara möjligt. Hon kan väl inte sjunga om Jesus? Och efter ett tag när hon hade slutat att borra, så hör jag i högtalaren då: personal Jesus. Va? Och när jag kommer hem så slår jag upp det här. Vad är det här? Personal Jesus. Ja, det är en sång med Depeche Mode som heter Personal Jesus. Då visste jag, nu har jag något att jobba med, den här texten av Gud bekräftat. Och det gjorde han också. Och det är så här att mun och hjärta, har vi tagit upp, det är samma sak i Bibeln, på det hebreiska tänkandet, va? För det ditt hjärta är fullt av, säger Jesus, det talar munnen. Och då talar han om att det finns träd med olika frukter då. Ett bra träd kan inte bära dålig frukt, säger han. Och så ett träd ska man känna igen på frukten då. Fikon och tistlar och vindruvor och törnbuskar nämner han. Och så nämner han att det som finns i vårt förråd förr eller senare kommer att komma ut genom vår mun. Så det är viktigt då vad vi har i förrådet, va? Eller hur? Så det finns bra grejer där inne då. För hjärtat är fullt av, då kommer munnen till slut att uttala då. Lägg märke till att i den här berättelsen så är hjärtat en åker eller en plantering som tar emot säd eller frö, va? Eller planta, vilket du nu vill. Och när detta får växa upp så manifesteras det till slut genom vår mun. Och vi ser då att fikon och vindruvor, det står ju för något väldigt bra. Det vill jag gärna ha i mitt hjärta planterat. Liksom. Och det står ju för agape, ljus och det som är gott från Gud. Va? Och sen hade du något annat, då har du tistlar och törnen. Då. Det står för köttet och det som är synd och mörker och ont. Och när jag kom, jag sa ju förut, när jag kom från tandläkaren hem, så visste jag att det här psalm 81 och 11, det ska jag börja med. Ska vi läsa lite i omgivningen vad som står det här. Hör mitt folk och låt varna dig Israel, om du ändå ville höra på mig. Hos dig får inte finnas någon annan Gud, du ska inte tillbe någon främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört upp dig ur Egyptens land, öppna din mun så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, honung ur klippan skulle jag mätta dig med. Här ser vi då konsekvensen av olydnad då, som vi tog upp. Det ser vi att det är mörker. Och våra begärelser tar över och vi får vandra efter vår egen visdom. Och den är inte så bra, va? Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar. Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar med knoppen. Totalt omöjligt. Och så ser vi då att om vi fortsätter vandra i vår egen visdom, då vinner fienden makt över oss. Han får makt över oss och vi kommer in, så våra begärelser börjar ta över alltså. Och fienden i Bibeln, det är ju en andemakt, det vet vi va. Och det står i Efesierbrevet 2, så står det om att den här andemakten driver de som är olydiga, står det i Efesierbrevet 2. Denna tidsålders Guds andemakt driver. Och när du tippar på de här olika andemakterna i Bibeln, så ser du att denna tidsålders Gud, villfarelsens ande, ondskans andemakter i himlarymderna i Efesierbrevet 6, antikrist ande, 1 Johannes 4. Och då förstår vi, det är ju inte en massa olika andar, det är ju samma ande, det är bara det att det är olika namn. Och så hittar du något mycket märkligt, och det står i andra Timoteusbrevet 3:8-9, så står det om att han nämner de egyptiska trollkarlarna här. Varför gör han det? Jo, för att det som kommer in nu i församlingarna i Timoteus brev, utan han skriver det i Korint, allt det här, det är gnosticism. Det är exakt samma sak som kommer in i Korint sen. Det är precis samma sak. Och hur ska vi veta när den här anden tar över en församling? Jo, då sätter man manifestationerna högre än Guds ord och lydnad. Varför förde han då oss ut ur världen eller ut ur Egypten då med sitt folk? Det är ju dubbel mening hela tiden. Jo, för att fylla våra mun och vårt hjärta med den heliga ande. Va? Och så står det ju vad det är sen. Det är kalaspuffar. Bästa vete honung, står det va. Det är ju alltså från klippan. Och klippan här, det står ordet sor på hebreiska. Betyder den korsfäste Kristus. Så från korset kommer det alltså kraft och helande in i våra hjärtan när vi lyder honom. Genom den heliga ande så tar han det Jesus har gjort på korset och för in det i våra hjärtan. Då kommer det goda gåvor. Jesus avtäcks för våra hjärtan och vi börjar se honom som han är. Och då kommer det mäktiga förvandlingar. Andens fullhet kan vi tala om också. När Jesus kommer in och vi bär frukt. Och det här är ju skatten i lerkärlet också som Paulus talar om. Kom ihåg nog att det finns två krafter va? Det finns ju en villfarelsens andemakt som är också en kraft. Men så pratar Paulus till Korint. Att han är ett enkelt lerkärl. Och i honom bor en skatt. Och det är en kraft. Förstår ni? Han är en enkel tjänare. Och då kommer Gud och lägger ner sin egen kraft. Då ska vi se, om det går tillbaka igen till psalm 81. Så ser vi, vad händer då när vi stänger vår mun? Stänger vårt hjärta va? Ja, då kommer det ett annat evangelium som Paulus varnar för. Jag varnar ju korinterna för det. Nu. Om ni inte öppnar er för mig nu och låter min ande fylla era hjärtan, så är risken stor att det kommer in ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande. Kommer du ihåg så? Olydnaden. Kommer in en kraft som inte är Herrens kraft, utan en annan kraft. Hos dig, står det i 81:10. Nu ska vi läsa något intressant. 81:10. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du ska inte tillbe någon främmande gud. Om du går över till den hebreiska texten och översätter det här, så får man nästan en chock. Kom ihåg nu att allt som står i Gamla testamentet har sin uppfyllelse bland oss kristna. Då står det så här. Du kan översätta det så här. En kraft som bedrar dig och leder dig i vilse ska inte finnas bland dig. Och du ska heller inte falla ner och ligga raklång under den kraften. Oj, oj, oj. Gå in på YouTube och kolla vad som händer i en del kyrkor. När de viftar kavajer och gör så här. Och de ligger raklånga. Vad sa jag förut? Är straffet för att man söker manifestationer mer än sanning. Det kommer in en kraft som gör att man böjer sig, man ligger raklång. Det har kommit in i många församlingar. Och Petrus säger att innan Jesus kommer, många tror att Jesus kommer snart. Vet du vad det står i Petrusbrevet? Han ska döma sitt hus först. Hur gör han då? Jo, jag läste ju förut att vi får som vi vill. Vill vi ha manifestationer så får vi det. Vill vi ha kalaspuffar så får vi det. Ja, det är gött med kalaspuffar. Ni vet, när han förde in dem i landet så var det ju som semla med hornen. Det är ju en bild på landet. Det är ju en bild på Jesus. Antingen får vi Jesus, va? Då förvandlar han oss inifrån och vi bär god frukt. Och då läser du i andra Thessalonikerbrevet så ser du konsekvensen av olydnad. För där läser du att den laglöse måste komma först. För det står talas om att Jesus ska komma. Ja, Herrens dag kommer. Men den laglöse måste komma först. Upproret måste komma först. Och då står det här då om att det är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Så här kommer det alltså den där kraften in. Och då står det där, varför kommer den in då? Jo, därför att man är olydig. Man har fått sanningen, va? Men man älskar inte den, och det betyder att man inte lyder. Och då står det då att då kommer det in en annan kraft. Och man börjar söka manifestationerna före Guds ord. Och jag är rädd för att det är precis vad vi kan se idag. Man strömmar i skaror till kyrkor där man har såna här manifestationer, va? Istället för lydnad. Och så kom jag att tänka på det här med vetet. Då kommer nästa gren, och det här älskar jag. Josef i Bibeln. Tänkte Josef vad han fick gå igenom. Det står att allt Guds ord är inandat av den heliga ande. Gud har inspirerat, så det här med Josef, det är något som vi kan ta till oss och bli lösta från saken när vi läser. Han fick gå lidandets väg, men till slut fick han nyckeln till det största veteförrådet på jorden. Eller hur? Han kunde dela ut vete till folk. Hans egna bröder förkastade honom och sålde honom som slav. Men Gud var med Josef mitt i lidandet. Han upphöjde honom till en stor ledare i Egypten. Han hade faktiskt sån makt så att han kunde lyfta ett finger så hade den omedelbart blivit dödad han pekade på. Sån makt hade Josef. Det hade de då. Genom Guds försyn. Tänk nu hur Gud är så suverän. Genom Guds försyn hade det blivit helt plötsligt så ont om mat där i Kanaan. Så att bröderna var tvungna att resa till Egypten och ställdes nu inför Josefs makt. Josef hade världens chans att ta ut hämnd. Men det gjorde han inte, va? Han var befriad från bitterhet. Och hur blir man befriad från bitterhet? Jo, det kan man bara göra om man ser Gud. Kommer du ihåg den här sången? Jag ser Gud bakom allt som sker, och jag kan inte tvivla mer. När man ser Gud genom allt som du går igenom, både ont och gott, då kan Gud vända allt till något helt suveränt. Det kan bli långt, långt mycket bättre än det var innan. Första Mosebok 50, vers 19. Men Josef sa till sina bröder då: var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till det godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Det är alltid så när vi får gå igenom lidande. Det är aldrig för vår egen skull, utan det är alltid för Jesus skull och för andra. Vilken välsignelse det blir när ditt veteförråd fylls på, va? Du kan ta skopan i fullt mått och stänka ut hela tiden. Det är lidande. Och det är seger. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Jag älskar det här. Förstår vad han fick gå igenom. Han täckte inte över ondskan utan sa rätt ut: ni har gjort ont. Samtidigt kunde han se Guds hand i allt sammans. Att detta som händer nu, det var för att rädda många människors liv. Och det här är ju typiskt Gud. Vilken tajming. Gud ser längre. Så innan nöden ens börjar, så börjar Gud arrangera omständigheterna för att hans eget ord skulle gå i uppfyllan. Han gjorde det här alltså för sitt heliga namns skull. För vet ni, innan han har ju sagt till Abraham så här, första Mosebok 15. Och Herren sa till Abraham: det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Det här var alltså början på den här tiden, va? Och så här är det i våra liv också, va? Gud ger löften. Om vi håller fast vid dessa löften, så kommer Gud att arrangera omständigheterna på ett sånt sätt att det han har satt kommer att bli en verklighet. Han handlar med oss i ett förbund där han själv står som garant. Det är underbart att inte vi sluter något förbund, utan det förbundet har Jesus redan slutit, och vi går in i något som är fullbordat, va? Så när vi får Jesus i våra hjärtan, då uppfylls allt. Vi behöver inte sträva och hålla på. Det är bara att vara öppen och öppna mun, va? Så får han köra på. Det är härligt. Och så står det här. Stänga mun, det kan man ju säga då, behandla Gud med förakt. Och öppna mun, då är man ju öppen. Och det står i Galaterbrevet 6 då, så står det om de här åkrarna här igen då. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det står det i grundtexten. Man behandlar inte Gud med förakt. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på det som är att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Och det kan ibland se totalt hopplöst ut. Men det är så här att den som satsar på Gud, han satsar alltid rätt. Det blir alltid vinst. Men det kan ta, vi människor, vi vill ha en sån här snabb vinst, va, vet du. Någon som håller på med spel, vet du. Släng in rubbet på rött så får du dubbelt igen. Och så, snabba cash ska det vara, va. Men Gud, han tänker långt mycket längre. Strax innan uttåget ur Egypten då, så börjar Gud också arrangera omständigheterna på ett sånt sätt. Älskar ni inte historiens Gud? Sven Reichman har en bok som heter Historiens Gud. Vilken suverän Gud, va? Alltså innan uttåget ur Egypten, så börjar Gud redan arrangera omständigheterna för sitt ords skull, för sitt namns skull. Och då beredde han ett litet barn som sändes ut i Nilen där, som hamnar på väldigt konstiga sätt i faraos palats och så här, va. Du vet, vilken chansning. Varför händer inget liksom? Vilken chansning, man kan ju tycka Gud, han vet allt. Han använder det som är svagt och ingenting är, va? Och han kallade Moses, sen sände honom till busken där, och så får han en kallelse och dra till Egypten då. Och så blev han den som fick vara med och föra ut folket. Vi kan se samma sak händer i Persien. Då kommer den mycket vacker kvinna, tror jag hon var. Hon hette Ester. Gud formar en kalaspärla precis till den här tiden, va? För att kungen då skulle bli dörkär i den här tjejen. Och det var ju Guds, det var ju Guds försyn det här, va? Det fanns en judinna som senare blev drottning som hette Ester. Hennes fosterfar Mordechai anade att hon kommit till makten just för att rädda sitt folk. Så det står i Ester 4:14 så här, och slår det lite klurigt så här: vem vet om du inte har något konungslig värdighet just för en tid som denna? Och det kan vi också säga. Vi lever i Guds vilja, vi lever i Guds löften. Så Gud har format dig, skapat dig för en tid som denna också. Precis rätt. Gud vet allt. Och tänk att Gud kan användas av det som vi människor ser som ont. Det är bara han som kan göra det. Alltså det som vi ser som ont, det kan ju inte vara Gud. Det är ju totalt omöjligt. Det är ju kört. Och så. Så det blir en plötslig välsignelse för hans folk. Inte nog med att Josef då blev illa behandlad av sina bröder. Han försökte hela tiden att vara så ärlig och så rak som möjligt. Det ska ni lägga till i Josefs liv. Han var, försökte vara ärlig. Han var oskyldigt anklagad och hamnar i fängelse. Och han kunde ju bli otroligt bitter. Men vad var det egentligen som höll hans mod uppe hela tiden? Jo, det var en inre övertygelse att Gud är med vad som än händer. Det är den, det man ska ha med sig. Det kallas ju tro. Tro, det är ju att uppleva att Gud, han är ju med mig, va? Det kan se illa ut ibland, men innerst inne så vet vi att han är med mig. Jag vågar ta nya steg för att jag vet att han är med mig. Och Paulus, han säger ju det här, och det låter ju otroligt egentligen. Men det står: glädje er alltid i Herren. Återigen vill jag säga er, glädje er i Herren. Han säger att det är en hemlighet. Ja, det är en hemlighet för den som inte vandrar i tro. Men den som vandrar i tro vet att det här är sant. Tacka Gud i livets alla förhållanden, säger han också. Ja, det kan man ju nästan garva åt ibland, men trons öga säger att Gud är med i allt i alla fall. Det här kan vi bara se när Gud öppnar våra ögon. Det blir oerhört mycket lättare att förlåta andra när vi förstår att Gud kan använda jobbiga människor för att forma våra liv. Då är det mycket lättare att förlåta när vi kan se Gud genom allt. När prövningen är slut och du kommer igenom den, då kommer du att få uppleva en mycket kraftig andlig förnyelse. Det är alltid så med Gud. Det som ser totalt hopplöst omöjligt ut, att det här går inte ett steg till. Håller du ut och går i tro, så kommer en öppning. Och då kommer du få uppleva det här. Psalm 66 och 12. Det här är inte roligt. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi måste gå genom eld och vatten. Men du förde oss ut och vederkvickte oss. På hebreiska står det: du förde oss ut till en övermåttan härlig, underbar plats. Det är ju den heliga ande, va? I Kristus. Jobb 36 och 15. Ja, han hade jobbigt jobb. Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öga eller öra. Så sökte han dra dig undan nödens gap ut på rymlig plats där inget trångmål råder. Och ditt bord skulle bli fullsatt med feta rätter. Det är ju LCHF, det är ju kanon. Feta rätter, det är ju andlig mat, vad det är ju uppenbarelsen om Jesus det handlar om. Det är smort. Vi kan säga ibland så här, förresten Elva och jag tyckte också för ett tag sedan, allt gick oss emot. Bilen paja, det är paja, och det är paja, och det är paja. Ja, det var käre tid. Jag tänkte, vad är det som händer egentligen? Det kan bli sådana lustiga grejer, alltså. Så man undrar, det ena efter det andra. Och ischi, alltså ont här. Och så börjar benet bli rött. Och vad det mer som händer? Datorn paja, och så allt det här kom på en gång. Och man tänker så här, vad är det som händer då? Men det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det är då åklagaren passar på. Men allt går oss emot. Nu känner igen det där krokiga fingret. Här. Ja. Och vi är människor, va? Hur andliga vi än försöker spela, så finns det en normal människa bakom alla masker. Jag ska berätta en hemlighet för er. När våran katt dog så grät jag i 3 dagar. Så mänsklig var jag. Eller så tuff var jag. Jag hade grät i 3 dagar. Så Elva var nästan lite orolig för mig. Jag grät nonstop nästan i 3 dagar. Så hårt tog jag den där katten. Det var liksom min katt. Hoppade upp på mig varje dag. Gjorde sina grejer. Jag har min egen gullekatt. Så. Men jag kände det där när jag fick gråta ut att Gud använde det där med, för jag fick uppleva en kraftig förnyelse genom alla tårar. Jag behövde jag har svårt att gråta. När min egen mor dog, jag var på hennes begravning, när de lämnade bort mig när jag var liten, var det ju laddas upp genom åren massor, va. Då grät jag så det bara small om det liksom. Och då kände jag också den här förnyelsen. Det var någonting som kom ut, va. Jag har haft jättesvårt att gråta. Vi kan läsa om Josefs far, han hette ju Jakob. Det hände mycket, så mycket negativt nu, att han sa också att nu är allt emot mig. Han kunde inte se att bakom allt verkade Gud i det fördolda. Gud hade ju inte lämnat honom, Gud var ju med honom ändå. Första Mosebok 42:36. Och deras fader Jakob sa till dem: ni gör mig barnlös. Josef är borta, Simon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig, säger han här. Ja, har du också upplevt det här någon gång? Det kommer en lösning på problemet om du har med Gud att göra. I dessa dagar lovar jag, är det jobbigt att tacka Gud i livets alla förhållande. Det är prövningar alltså. Gud var själv tvungen att uppenbara sig för Jakob och öppna hans ögon så att han såg. Din kallelse och din väg är helt beroende på Guds välsignelse. Att han öppnar dina ögon så du får se någonting. Vi ville ha reda på Guds väg en gång och vi var i Vallhamra kyrkan och vi gick fram till förbön och då kom det en kille och så la han händerna på oss en barn och sa: jag ser ingenting. Nej, vet du varför? För att Gud inte ville visa någonting. Så är det. Ibland är det bara så här att vi ser inte en meter framåt. Så kan det vara tog det 2,5 år innan han visar nästa. Det kan vara så med Gud. Då ska han låta oss vila på den plats du är. Så länge du står med dina fötter, han har inte sagt något annat, så ska du veta att det är Guds vilja. Vi behöver inte rusa på och det ska ske en massa grejer. Där du står med dina fötter och Gud vet att du är satt där, där är Guds vilja för dig precis nu. Sen kommer han att tala tydligt med dig sen när det är dags att gå vidare. Första Mosebok 46:1 ska du få se när han är tvungen att visa Jakob då att Gud är med här. Israel bröt upp med allt han ägde, alltså Jakob. Och när han kom till Beersheba offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sa: Jakob, Jakob. Han svarade: här är jag. Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd att resa till Egypten. Kommer du ihåg vad han sa? Allt är mig emot, va? Nu kommer Gud och visar: nej, 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 nej. Det fattar du väl att inte jag överger dig. Jag är ju med dig varenda dag, va? Men ibland är han tvungen att visa oss det, för det ser så konstigt ut i våra liv. Vi är bara människor och vi tänker mänskligt, va? Var inte rädd att resa till Egypten, för jag ska vara med dig och där ska jag göra dig till ett stort folk. Abrahams löfte, va? Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska själv föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska få tillsluta dina ögon. Och det var precis, vet vi vad som hände. Här uppenbarar alltså Gud för Jakob att han har stått med i alla dessa konstiga händelser som nu hände. Allting går emot mig, men Gud verkar. Han såg ingenting av Guds hand. Han var tvungen att visa: hallå, ser du mig? Och det är samma sak i Romarbrevet 8:1. Det säger Paulus ungefär samma sak. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Och vad ska det verka till? Jo, det ska verka till att vi formas till hans sons bild. Och det här, om du tänker efter, det här kommer vi inte undan. Hur än du ber, så är det här som gäller, va? Det är det han fyller oss med, va? Alla goda gåvor. Det ska alltså forma oss till Guds sons bild. Han är ju ordet. Så ordet är nog väldigt viktigt. Det står, i grekiska står det i aktiv pågående form. Det betyder att det sker hela tiden. Sen du tog emot Jesus så håller han på med den här planen i ditt liv. Och mitt i den här planen utropar du: allt är emot mig, allt är emot mig. Och så kommer anden och visar: det är inte alls det, det är inte alls det. Allt är emot mig, allt är emot mig. Nej, nej, nej. Känner ni igen det här? Alltså det Gud, det bröderna tänkte ont, vände Gud så att det blev något jättegott som bevarade massor av människors liv. Och Guds ord, profetia, gick i uppfyllelse. Tror ni Gud kan göra något liknande idag? Om det här nu är en bild på Exodus och Jesu tillkommelse är också en bild på Exodus. Och så kommer Gosen. Ni ska leva i Gosen, sa Josef. Och Gosen betyder dra sig närmare någon. Och där var det ljus. Ja. Och de levde i ljuset. Och så levde de innanför blodsbestänkta dörrar sen, va? Eller hur? Och så käkar man lamm. Man öppnar mun och så åt man så mycket lamm som det bara var möjligt. Och så kom den där onde, va, med horn. Och skulle döda alla som var utanför dörrarna. Och så gick man ut i Egypten. Tror du inte det är en förebild på vad som kommer att hända? Jesus tillkommet, va? Ja, han för oss ut ur världen. Då förde han dem ut i Egypten. Ser ni bilden? Det kommer en natt. Men vi som lever i Gosen med Josef, halleluja. Vi har hur mycket mat som helst och vi har ljus. Ska vi ta och titta på Davids liv? Han gjorde ju två riktigt kraftiga synder som man kan tro att han trodde väl själv knappt att han blev förlåten. Men ska vi titta på något? Hur Gud kan vända på allt. Först har du äktenskapsbrottet med Batseba, va? Och sen när han räknade folket i slutet av sin tjänst då. Genom synden som kom, genom att han gjorde så att säga synd nummer två, gick han och köpte mark på Moria berg. Där byggde han ett altare och tillbad Herren. David gifte sig sedan med Batseba och fick genom henne en son som hette Salomo. Sen ser vi hur Salomo bygger ett tempel på Moria berg. Alltså inte detta, detta är ju hisnande. Synd, ont, Gud vänner på alltihop. Så det blev en härlighet, så gör han i våra liv. Vi är ett levande tempel. Vi har levt som syndare. Oförlåtelse, bitterhet. Och så kommer Jesus och så lägger han sin hand på våra liv och så förvandlar oss till ett levande tempel. Visste ni det att det var på en av kullarna på Moriaberg som Guds son gav sitt eget liv för dig och mig? Det är också en bild på det levande templet. Så en människa som misslyckas totalt kan alltså omvända sig, få nåd och upprättelse genom Golgata. Och därför skriver Paulus i Romarbrevet 5 när han ser detta. Romarbrevet 5:20. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden desto mer. För synd, lagen skulle ju överbevisa om synd. Eller hur? Och när vi ser och förstår att vi klarar inte av att leva för Gud själva, då ger han nåd. Han öppnar våra ögon och ser, vi klarar inte detta. Då kommer han och så ger han oss nåd och sen upprättar han alltihopa. Vi ska bara öppna vår mun, va? Att gå upp på Moria berg, som jag sa, det är en bild på att gå upp på Golgata. Abraham skulle gå upp på Golgata för att offra sin egen son. Gud gav honom ett annat offer istället. Vet du vad det här är en bild på? Jo, Guds löften blir en verklighet i Kristus Jesus för var och en av oss. Abraham skulle nu bli Abraham, en fader för många. Och det kan bara ske på Guds villkor och på Guds sätt. Han gick upp i tro. Han gick upp i tro. Han vände tillbaka i välsignelse. En övernaturlig multiplicering börjar följa honom. Välsignelse. Övernaturlig multiplicering. Nu kommer det. Vi pratar så mycket om väckelsen. Nu ska ni se vad när väckelsen kommer i Abrahams familj. Första Mosebok 22:14. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta. Lydnad, va? Lydnad. Öppna din mun, fylla den. Och inte undanhållit mig din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och multiplicera dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din säd skall inta sina fienders portar. Det är häftigt, va? Ja, ska kasta ut fienden. Häftigt, va, Stefan? I din säd skall alla jordens folk bli välsignade eller inympade, va? Och alla om Jesus, va? I Kristus gäller ju allt det här. Därför att du lyssnade till min röst. Och helt plötsligt så började födas massa barn i hela Abrahams släkt. Den blev havande och den blev havande och den blev havande och den blev havande. Bara spruta ut ungar på löpande band. Och det var ju löftet, va? Löftets uppfyllande. Och det handlar ju om lydnad, säger du. För när anden kommer över våra liv, då är ingenting omöjligt längre. Till och med Maria sa ju det, men hur ska det gå till? Jag har ju inte haft någon man. Men Gud är inget omöjligt. Josef liv var tvinnat med trådar och det hade ett slutmål. Han skulle rädda sitt folk genom det lidande och den nyckeln som Josef hade fått. Och Josef är också en stark förebild på Jesus, va? Förkastas av sina egna bröder och så vidare. Halleluja, tack Jesus. Ska vi öppna våra munnar här nu då och ta emot.